Arv av Karin Linder. Inläst av Veronica Korba och producerat av Bokea. Kapitel 1. Klara. Plötsligt är hon framme vid sin pappas hus. Bara så där. Som om promenaden dit egentligen inte var en promenad, utan en teleportering eller något annat i science fiction-väg. Rent rationellt förstår Klara att det beror på hennes autopilot. Den slår på ibland, eller ganska ofta. Efter alla tusen promenader till barndomshemmet är det inte konstigt att kroppen liksom hjälper henne på traven nu, som en överlevnadsmekanism. Vad som däremot är konstigt är att hon fortfarande envisas med att gå istället för att ta bilen, med tanke på att hon och pappa bor på olika sidor av stan. Klara hämtar andan några minuter och lutar sig mot trädörren en stund och blundar. Tvingar sig att andas långsamt. 5 sekunder in, 5 sekunder ut. Det ger direkt effekt på kroppen. Tack Klara, säger den och sänker hjärtslagens frekvens. När hon fått kontroll över bultandet i bröstet för hon några mörkbruna hårtestar bakom öronen och drar åt knuten på huvudet. Sen trycker hon ner handtaget och öppnar dörren till farstun. När Klara kliver in känner hon medans den jordaktiga doften i näsan. Den slår emot henne som en vägg, men för Klara är det inte alls oangenämt. Utan pardon slussar den henne tillbaka till barndomen. Till den tid när hon följde med farmor ut i jordkällan för att hämta potatis. Där, i den dunkla stenbyggnaden, där man fick gå med böjd rygg genom dörren, fylldes näsan med doften av jord. Jord från morötter, rödbetor och potatis där de låg i sina tråg, uppdragna från landet. Så avlägsen den tiden känns nu, men ändå så skarp i minnet. Då, när björkskogen göd av fågelchatter och när frysboxen alltid var fylld av glassar i all världens färger och smaker. Och farmor, med den förvisso krummade ryggen och en blick som ibland försvann långt bort i universum, utstrålade all trygghet Klara kunde önska. Men här finns ingen jordkällare full med potatis och morötter. Klara vet mycket väl att doften inte kommer från något annat än mögelsporer. Mögel som bildats av den fukt som obehindrat får tränga in i betonggrunden och sakta orsaka skada och söndervittring utan att någon vare sig vill eller har planer på att göra något åt det. Pappas grå putshus var en gång en gullig kåk, stolt byggt av farvar själv. Idag är det en skam. Färgen på vindskivorna och runt fönstren var en gång vit. Nu flagnar den obarmhärtigt och skapar ett smutsigt intryck. Smidesräcket, som löper längs de 3 trappstegen i betong, hänger på sniskan sedan en av stolparna lossnat ur sitt fäste. Gräset i den lilla trädgården har fått växa fritt under sommaren och ligger nu tillplattat på marken av höstens regn. Här finns ingenting som andas liv. Om det inte vore för en liten naken glödlampa som lyser i fönstret i farstun skulle förbipasserande tro att inte bott någon i huset på flera år. Men det gör det. Här bor pappa och han låser aldrig ytterdörren, har aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Vem skulle komma på tanken att göra inbrott i ett hus och framförallt hos en kar som Gud glömde? Pappas ord, inte Klaras. Men innerst inne ställer hon sig samma fråga. Absolut ingen skulle komma på den tanken. Klara står kvar i den kalla farstun ett tag. Hjärtat gör sig påmint igen och Klara tar återigen några djupa andetag samtidigt som hon försöker undvika känslorna av förtvivlan och missmod. Klara vet att hjärtat dunkar av varken nervositet eller rädsla, utan av ansträngning. Det är resultatet av en kropp så illa behandlad att den inte klarar att ta ens den lugnaste promenad utan att orsaka rusande hjärta, susande öron och rännilar av svett längs ryggen. Det är i alla fall vad doktorn säger. Jävla skit, väser Klara. Hon böjer sig ner och lägger händerna på knäna. Hon motstår lusten att spotta på golvet av frustration och räta på ryggen igen. Så knackar hon på innerdörren så att dess lilla fönster skallrar av rörelsen och öppnar dörren. Hallå pappa, det är jag, ropar hon och sparkar av sig sina slitna men älskade kängor från Dr. Martins.